En ny höger under Trump går fort fram i USA och i världen. Vilken roll spelar postliberalism, techhöger och kungaideal i USAs snabba myndighetsslakt och plötsliga anspråk på Grönland? Det här är Filosofiska rummet om idéerna bakom den nya högern som styr USA. Och här finns filosofen Folke Tersman och idéhistorikern David Östlund. Mycket välkomna.
Tackar, tackar.
Och välkomna alla lyssnare. Det har varit en dramatisk första tid med Donald Trump tillbaka på presidentposten med en snabb nedmontering av amerikanska myndigheter. Och USA har också satt press på Ukraina, inlett förhandlingar om fred med Ryssland. Och vicepresidenten J.D. Vance har sagt att det största hotet mot Europa kommer inifrån i form av brist på yttrandefrihet. För att bara nämna något av det som har skett. Vad gör ni för snabba reflektioner kring Trumps första tid, David? Vad säger du?
Att så lite är förvånande. Att det här väldigt snabba, brutala sättet att försöka bryta ner system är precis vad man kunde vänta. Särskilt som Trump fick kongressen bakom sig och redan hade så mycket av domstolssystemet bakom sig. Mm. Så att han tycker att han har det mandatet att köra rakt av utan begränsningar.
Mm. Folke?
Ja, och man måste ju säga att han har lärt sig från förra gången. Alltså, han inser att han måste ha rörelseenergi här och momentum. För att då blev han ju lite insugen i de gamla strukturerna med generaler som höll tillbaka honom och sånt. Sen tycker jag också när det gäller den här utrikespolitiska snabba förändringen, det är ju också radikalt såklart. Men samtidigt är det nog ändå i tangentens riktning. Det är en utveckling som pågått ett tag, att USA kan inte och vill inte längre vara hegemon, så att säga. Så det hade nog hänt förr eller senare ändå, tror jag.
Den här bristen på förvåning då, som jag tolkar hos er, betyder det att man kan förklara de här snabba förändringarna ideologiskt?
Ja, det tror jag på flera sätt, men Trump-rörelsen är ju väldigt mycket en allians mellan olika ståndpunkter och attityder. Och jag tror det är svårt att definiera vad Trump-rörelsen är för. Det som förenar är ju vad man är emot. Trump själv, som är väldigt icke-intellektuell på alla sätt och vis, blir en sån här som symbol som man kan fylla med olika innehåll. Olika personer som har olika motiv för att stödja, som har gemensamma fiender, kan gå in med väldigt olika motiveringar. Men slutsatsen blir densamma på kort sikt, att bryta ner systemen på det sätt som man ser nu.
Ja, alltså det finns ju ideologier så att säga och tankar och idéer bakom det här, men det varierar ju inom den här alliansen, och så småningom kommer vi få se om det här leder till sprickor när man just ska formulera någon sorts vision om hur samhället ska se ut. För att nu, just nu och ett tag framåt tror jag, så är det här resentimentet mot den gamla ordningen som motiverar den här...
Och resentiment, vad
ja, alltså det här, vad ska man säga, besvikelsen eller motviljan mot de gamla eliterna och mot det system som de har styrt och gagnats av, tror jag. Att det är tanken inom den här magarörelsen och dess allianspartners. Och jag menar, man kan ha förståelse för det här... Jag menar, demokrati är ju ett löfte om att alla ska få inflytande, att alla ska räknas på något sätt. Men i praktiken har det ju varit väldigt klart i USA att besluten i princip alltid går eliternas väg, och särskilt den ekonomiska eliten då, oavsett vilka som sitter vid makten. Det är klart att det kan vara en grund för vrede. Nu är det ju inte särskilt troligt att det blir annorlunda på den fronten, men jag tror att det här... motviljan och resentimentet räcker ganska länge bara för att man vill ge igen på något sätt.
Och det är väldigt mycket det man i den här alliansen är mot. Eliten som också tar sig uttryck i en statsapparat som är kontrollerad av den här eliten som produceras vid progressiva liberala universitet. Att då slå sönder myndighetsapparater som domineras av människor som representerar den här eliten är väldigt påfallande drag.
Om det är då de liberala eliterna som pekas ut, man anser befolkar myndigheter, universitet, Varför är motståndet så stort?
Bland de som är aktivister i MAGA-rörelsen, de som är Trumps bas, så handlar det väl väldigt mycket om att man tycker att vanligt folk har blivit behandlade med ett slags paternalism, ett slags överlägsenhet, en dryghet. Och att det är mycket det här att vi vill ha respekt för vårt traditionella sätt att leva. Särskilt i den vita arbetarklassen som ofta också då är evangelikal religiös, att traditionella religiösa värderingar är hotade. Så det här hotet mot ett traditionellt sätt att leva tror jag är väldigt motiverande för väljarbasen. Sen hur intellektuella möter den här väldigt folkliga reaktionen är ju ganska spännande, för det kan man göra på olika sätt tror jag.
Det här är ju en ny höger som har vuxit fram i USA. Vad skiljer den nya högen från den gamla högen, David?
Ja, alltså egentligen är det paradoxalt med konservatism överhuvudtaget i landet USA. Om man tänker på hur konservatism som ideologi har utvecklats i Europa som en reaktion på franska revolutionen. Så USA har ju traditionellt varit allt som konservativa i Europa har värjt sig emot. Det vill säga en demokratisk stat byggd på individualism, utan traditioner, utan historisk tradition. Så egentligen är det ganska märkligt att det överhuvudtaget finns en konservativ tradition i USA, och det är först under 1900-talet som man börjar prata i sådana termer. Och det är under en epok som man i amerikansk historia brukar kalla för den progressiva eran, då den tidens vänster började kalla sig för progressiv och ville införa sociala reformer. De som var emot det ville bromsa, och jurister i domstolarna hänvisade till konstitutionen för att sätta broms på reformerna. De började kallas för konservativa. Och då försvarade man ju en liberal ordning, marknadsliberalismen. Men då kombinerar man det här med att också vara mot de progressiva progressivisterna i början på 1900-talet, som ville också modernisera människors sätt att tänka och leva, kulturell reform. Och den här balansgången, den har funnits med ända in i modern tid, då man talar om neokonservatism, som ju är hårdkokt nyliberalism i ekonomiskt avseende. Och samtidigt i kalla krigets anda ett starkt militärt USA som rustar sig också. Den starka staten i det avseendet. Men att den minimala staten internt och den starka staten utåt har varit präglande för den här neokonservativa rörelsen. Och det har ofta då kombineras med en slags kulturkonservatism. Eviga värden, problemet med eliten som har blivit relativistisk och moderniserar. Till exempel filosofen Leo Strauss varit en guru när man har kritiserat universiteten och förfallet, det moraliska förfallet i eliten.
Men vad är skillnaden nu då i den här rörelsen som finns nu?
Alltså jag tycker att det är, precis som David säger, att det är intressant att den fria marknaden och så, det är ju verkligen en gemensam nämnare, och det är ju ingen, även idag, som vill göra avkall på den. Det som är skillnad från förut är väl att då var betoningen så starkt just på den delen, på den fria marknaden. Och politikerna hade liksom inget större mål för politiken än att tillåta den. Den gick snarare ut på att alla skulle kunna ha sina egna mål. Men det vi nu sett är en förskjutning mot att ja, men samhället behöver kanske några mål och värden och så vidare att samla sig kring. Det kan vara nationen, eller det kan vara något som när det gäller de här tech-miljardärerna, att förverkliga mänsklighetens yttersta potential och kolonisera solsystemet och så vidare, sådana saker. Och det är en sorts kollektiva mål som inte riktigt fanns med i den gamla högern på samma sätt. Och det blir ju lite egendomlig blandning då av den här fria marknaden och sen hävdandet av de här mer kollektivistiska värdena kan man säga.
Och då går vi in lite mer på tänkarna bakom Trump i filosofiska rummet om den nya högern som styr USA med filosofen Folke Tersman och idéhistorikern David Östlund. Om Donald Trump agerar som en affärsman så är vicepresidenten J.D. Vance mer ideologiskt grundad. J.D. Vance kallar sig postliberal och har tagit intryck av statsvetaren Patrick Deneen som anser att liberala eliter har tryckt ner det arbetande folket. Efter J.D. Vance kritik om bristande yttrandefrihet i Europa sa Patrick Deneen i en intervju med brittiska Times att USA har haft problem med att politiska åsikter som inte sågs som rumsrena tystades istället för att bemötas med respekt. Vilket har lett till att vi ser en omvälvande förändring av hur USAs regering styrs.
The United States has struggled with these issues of democracy, free speech, how and in what ways people who seem to be outside the current circle of political acceptability can have their voices heard, and that if they're not heard, can we legitimately be called a democracy?
Vad är då postliberalism, som J.D. Vance kallar sig då postliberal? Vad är det här för politisk filosofi, David?
Deneen kom med en bok 2023 som heter Regimskifte mot en postliberal framtid. Där gör han väldigt tydligt att han vill rensa ut i den amerikanska konservatismen, att rensa bort det som var det här nyliberala eller libertarianska inslaget. Och han använder ordet progress, som är förknippat med det här gamla ordet progressivism, så starkt. Att egentligen så har det inte funnits någon riktig konservatism som vill konservera i USA, hävdar Patrick Deneen. Utan det som har falskeligen kallats för konservatism har egentligen varit en högerprogressivism. Så väldigt mycket handlar om en kamp om den här konservativa identiteten. Och för Deneen är det väldigt klart att marknaden, storkapitalets intressen, är inte mål i sig alls. Och istället så anknyter han väldigt starkt till vad är de här krafterna i det amerikanska samhället som går emot den liberala eliten, både den högerliberala och vänsterliberala eliten som han vill klumpa ihop. Här finns ett slags liberal konsensus där man bara bråkar om hur mycket eller hur lite välfärdsstat man ska ha. Nu ska vi ha någonting helt annat, är väldigt mycket Deneens budskap. Och då lyfter han fram vanligt folk. Och det är ju ganska udda perspektiv egentligen för en konservativ. Han talar i ett språk som låter ganska mycket som radikal vänster. Det är den här folkliga kraften som är motkraften, som en ny elit måste anpassa sig till och lära av. Och han lanserar uttrycket aristopopulism. Det vill säga att hur kan man sammanväva en ny elit som är en moralisk elit som inte är formad av det här liberala arvet, utan som lyssnar på äldre, djupare traditioner från Aristoteles och Thomas av Aquino. och som kan möta det här populistiska, så att säga. Och när han försvarar då ett väldigt radikalt maktövertagande, för det finns en agenda för det som från det här hållet legitimerar det här väldigt kraftiga Trump-agerandet nu.
Ja, jag skulle väl lägga till bara två saker. Det ena är, Deneen har ju en sorts diagnos också som ligger bakom den här visionen. Och den handlar ju om att den här liberalismen och individualismen har undergrävt viktiga värden. Värden som har att göra med relationer mellan varandra, att de inte ska vara helt transaktionella utan att vi ska liksom ha bindningar till varandra. Och sett som svaret på den typen av vilsenhet som finns i det moderna samhället, det är att gå tillbaka till vissa grupptillhörigheter och till liksom kulturella gemenskaper och sånt. Och det är tankar som har funnits tidigare också, alltså 70-80-tal, och brukar kallas kommunitarism. Och då när det uppstod och blev populärt i den politisk-filosofiska diskussionen, då sågs det ju inte direkt som någon väldigt stark högerideologi, men den finns också med i Deneens tänkande. Sen skulle jag vilja kommentera det här som vi hörde nu, som det här citatet. Alltså, här nämns demokrati, här nämns frihet. Jag tror också, och det framgår ju lite från vad David sa, det finns också en upplevelse i den här gruppen av tänkare att de står i stark konflikt med varandra. Att vi, liksom, demokratin är en sorts inskränkning av friheten som kan vara som är problematisk, och att det kan också vara en grund för att ifrågasätta demokratin som den nu är konstruerad i alla fall, eller som den nu är förverkligad.
Vi tar techspåret nu för en annan person som har betytt mycket för J.D. Vance. Om vi håller fast vid honom som en slags samlingspunkt för olika ideologier här, är techmiljardären Peter Thiel, som också är politiskt engagerad. Han har stöttat Vance, han har stöttat Trump med kampanjpengar. Och även med Elon Musk förstås kommer tech-ideologin in här. Och här finns ju en massa idéer om effektiv altruism, långtermism, vurmen för kryptovaluta. Vad är det för värden som man håller högt här, Folke?
Ja, alltså Peter Thiel är ju till skillnad från de här andra tech-miljardärerna som Musk. Han är ju lite av en tänkare. De andra är inte direkt några större tänkare, skulle jag säga. Och vi kan kanske återkomma till just hans specifika åsikter. Men ett inslag i deras tänkande, det är väl det här libertarianska. Och du nämnde kryptovalutorna, och det kan ju ses som ett sorts uttryck för den tanken. Så libertarianismen vill liksom att staten ska försvinna eller vara minimal i alla fall, och kryptovalutorna fungerar ju utan någon riksbank, så det är ett bra verktyg för att förverkliga den visionen. Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att se att de här techmiljardärerna kommer från en sorts ingenjörskultur. Alla av dem är inte ingenjörer, men de kommer liksom därifrån. Som vill riva ner det gamla för att bygga något nytt och mer effektivt. Och ser samhället liksom som ett teknologiskt problem helt och hållet. Och jag tror det är den här så kallade Maslows hammare. Alltså har man en hammare, då är alla problem en spik ungefär då. Det är lite intressant att Elon Musks pappa startade ett parti som hette Teknokraterna i Kanada för länge sedan. Så man ska bygga något nytt och mer effektivt. Och statens uppgift i det här scenariot, det blir liksom att inte styra utvecklingen utan att gå åt sidan och kanalisera. Men ändå, den ska finnas, för den ska kanalisera samhällets resurser till de här företagen då, som är väldigt framåtriktade. Och vad ska det här mynna ut i? Vad är så att säga målet för det här? Och det kan man fråga sig. Det är lite oklart. Men om det är något, så är det väl det här om att, för vissa i alla fall, att förverkliga människans eller mänsklighetens yttersta potential. Att gå vidare i evolutionen, att liksom se hur långt kan vi gå. Liksom. Och då får man alla de här projekten om att resa till Mars eller och rädda mänskligheten för att, genom att kolonisera solsystemet eller att förlänga livet i all oändlighet. Det är en sorts, ja, ska man kalla det, modernistiska eller teknikoptimistiska visioner som ligger till grund för det.
Hur går det här libertarianska techno ideologin ihop med de här konservativa?
Jag har svårt att säga att det ska kunna göra det alls, utan det här tror jag är verkligen exempel på att Trump-världen är en allians som samlas mot gemensamma fiender, men där det verkligen är kontraster bakom. Ett intressant exempel är ju tech-miljardären Marc Andreessen, som är en del av Trump-administrationen, övergångsjobbet här nu. Så det är intressant hur det liksom puttrar i den här högervärlden av olika idéer. Man skriver ofta manifest nu. Marc Andreessen har skrivit ett manifest som ligger uppe på hans riskkapitalistbolags hemsida för en tech-optimism. Det är väldigt mycket en libertarianism i bakgrunden, marknadsliberalism i botten på det här. Men som också intellektuellt går utanför ramen med att hänvisa till Friedrich Nietzsche. Mm. Och hela det här manifestet är dessutom skrivet som den kristna trosbekännelsen, fast en bekännelse till det teknologiska framsteget. Det som Marc Andreessen hyllar här med hänvisning till ateistiska filosofer som Friedrich Nietzsche är precis allt som Patrick Deneen hatar. Progress, framsteget, kulten av framsteget. Det, mot de lokala, trygga gemenskaperna där man lever som man brukar och där folket besitter en visdom av, som är de gamla traditionerna. Så det här är verkligen vilda kontraster.
Precis. Man kan väl se den här Peter Thiel som någon som försöker ändå syntetisera det här. Alltså han vill ju kalla sig en libertariansk konservativ. Och som David sa här, jag menar, det är ju svårt att få ihop de tankeriktningarna. Men han vill göra det genom att då hävda libertarianismen, staten ska liksom försvinna eller få en mindre roll. Men ändå också hävda de här konservativa värdena som har att göra med grupptillhörighet och kulturell liksom, gemenskap. Men de ska då inte uppnås genom staten. Utan hur då? Ja, det finns inte något riktigt bra svar på den frågan tycker jag. Men att de ska liksom uppstå organiskt i samhället.
Vi behöver nog ta upp en till sån här rörelse som inflytelserik i den nya högen. Den nationalkonservativa rörelsen med den amerikanske israeliska filosofen Yoram Hassoni som leder den nationalkonservativa konferensen NATCON som samlar talare som vicepresidenten J.D. Vance, Ungerns Viktor Orbán, Italiens Giorgia Meloni. Vad är den nationalkonservativa rörelsens bidrag till den nya högerpolitiken i USA?
Ja, det är återigen en sån här lite främmande fågel som inte kanske så lätt kan kombineras med andra strömningar inom den här alliansen då. Men det är ju också ett försök att kombinera ett hävdande av friheten som ett oerhört viktigt värde och en sorts libertarianska tankar där med nationalism. Och då är idén att nationalismen och nationen är den så att säga, plats eller entitet som är den som är absolut bäst på att förverkliga det som den här Hartsoni kallar den kollektiva rätten till frihet. Och då är det en kollektiv rätt till frihet, medan libertarianer och liberaler ju betonar individens frihet.
Och vad är en kollektiv rätt till frihet då?
Jag gissar att det är suveränitet, att en stat ska vara suverän och det här är ett sätt att förverkliga den typ av frihet som är den viktiga. Och det skulle då vara den här folkets frihet. Så då laborerar man med en ny storhet, nämligen att det finns ett folk som är enhetligt och den kan ha frihet, det kan ha frihet och så vidare.
Och jag tror att man mycket kan uppfatta NATCONs som ett alternativ till neocons. Och att det är väldigt mycket den här reaktionen mot det libertarianska, nyliberala komponenten i traditionell amerikansk konservatism. Man vill ha någonting annat. Och då handlar det ganska mycket om religion, tror jag också. Mm. Att staten ska inte vara neutral, som ju traditionell liberalism alltid har hävdat, utan staten ska vara genomsyrad och formad av kulturella traditioner och då i synnerhet religiösa traditioner. I stater där majoriteten är kristna så ska samhället genomsyras av kristna värderingar. Och sen ska det naturligtvis finnas tolerans för judar. Och då blir ju väldigt mycket att lyfta fram Ungern som ideal. Vad gör man av en nation som inte väljer de liberala värderingarna och som använder också staten aktivt för att till exempel bedriva befolkningspolitik. Den typen av teman där då en traditionella konservativa värderingar, värnandet om familjen och de lokala gemenskaperna dockar ihop med en aktiv stat som faktiskt gynnar sådana värderingar.
Går du att säga något om vilken av de här strömningarna som är dominant?
Ja, alltså det återstår att se, men här, det är intressant här tycker jag att här kan de här techmiljardärerna förenas med de här NATCON-personerna om att det ska finnas en stat ändå som har en central uppgift. Och techmiljardärerna vill ha den för att den ska då kunna bidra till den här utvecklingen genom att kanalisera resurser till de här företagen. Så de är glada för en stat som kan göra det, medan Natcon då, rörelsen, de är glada för staten som kan hävda de här värdena eller religionen eller den här kulturella tillhörigheten och sånt.
Det här är Filosofiska rummet om den nya högern som styr USA med filosofen Folke Tashman och idéhistorikern David Östlund. Och vi ska prata mer om synen på demokrati nu. Hur ska USA styras? Ja, en person som inspirerar delar av den nya högern är bloggaren Curtis Jarvin. Han anser att en stark ledare av kungligt snitt ska styra landet som ett företag. Demokratin är för svag. I en intervju med New York Times säger han att presidenter som George Washington och Franklin D. Roosevelt kan kallas diktatorer och att de toppstyrde USA som VD:ar.
Whether you want to call Washington, Lincoln, and FDR dictators, this sort of, you know, opprobrious word, what they were was basically national CEOs. And they were running the government like a company from the top down.
Ja, det här med kungatankarna. Vita huset gjorde ju en bild med Trump med kungakrona och delade en tweet där Trump utropade länge leve konungen. Hur giltig är Curtis Jarvins syn på att landet ska ledas av en kung i den nya högen?
Alltså, jag har svårt att tro att den här idén som den nu är formulerad kan få fäste ordentligt i USA. Jag menar, tanken om att USA ska drivas som ett företag, det tror jag folk kan köpa. Men att det ska vara en kung eller en tyrann eller en diktator, alltså det går ju så emot, tänker jag, hur retoriken har varit åtminstone tidigare. Liksom alla skolbarn lär sig att konstitutionen kom till just för att hindra en kung. Och då tänkte man ju på den engelska kungen och så, men jag tror att då, om man vill ha det här budskapet, får man nog omformulera det i alla fall. För det tror jag kommer vara stötande till slut faktiskt för väldigt många i USA.
Och samtidigt kanske en poäng med den här typen av diskussion som är väldigt mycket ute efter att provocera. Den här nya högern vill komma ifrån den gamla kampen mellan vänsterliberaler och högerliberaler som bara tävlade om hur mycket välfärdsstat eller hur lite välfärdsstat det skulle vara. Och då blir det också det här utrymmet för en ganska intellektuell bloggare som Curtis Jarvin. Det här med att provocera, att utmana, att tvinga folk att tänka utanför boxen är ju idealet då på något vis, att bryta med gamla konventioner.
Men vad finns det för syn då på demokratin i den nya högen? Hur ska makten omfördelas?
Alltså, jag tror att om man kan hitta något mönster, så är det att vi är vana vid den här liberala demokratin med rättsväsendets självständighet, med checks and balances och olika grenar av statsapparaten då, som gör olika saker för att minimera risker för övergrepp och för maktmissbruk och sånt. Den är ifrågasatt, skulle jag vilja säga. Och det är väl lite det som ligger bakom Orbans, det här begreppet illiberal demokrati. Och det finns ju en sorts demokratisk argumentation för det. Man kan säga att nej, det ska inte vara domstolar som bestämmer. Det ska vara medborgarna som bestämmer direkt, liksom. Och de här checks and balances är i själva verket en sorts begränsningar av demokratin. Och nu vill vi ta bort dem. Och då tror jag att idén blir ungefär att ja, vi medborgarna ska styra, all makt ska utgå från folket, men det kan ske genom att vi väljer en ledare som får ganska fria händer. Och det är någonting som Trump, tror jag, vill ha. Och vi får ju se nu vad som händer, särskilt tror jag med förhållandet mellan Trump-administrationen och rättsväsendet i USA. Om nu domarna fortsätter att blockera beslut, om högsta domstolen blockerar beslut, om Trump då säger det struntar vi i och har tillräckligt stora partners i det här och tillräckligt många håller med honom, ja, då har vi ju en konstitutionell kris, en riktig kris, där en ny syn på demokrati kan etableras eller bli resultatet.
En av de saker från Trumps tidigare administration som lever kvar och har verkat under Bidens presidentsperiod är ju att han fick in så många domare. Och att det har fattats beslut under den här perioden. Och det gäller inte minst de här konstitutionella frågorna. Presidentmakten, det var ett väldigt viktigt beslut i somras i högsta domstolen där det fastslogs att presidenten har inte bara immunitet i civilrättsliga ärenden utan även i brottmål. Och det vill säga att presidenten är en person som står över lagen, och många sa att ja, men nu blir presidenten kung. Och det där leker Trump med nu och säger, jo men jag är kung. och jag tror det är viktigt det här med det här, att den här alliansen är tydligare med vad den är mot än vad den är för. Med en stark presidentmakt så kan man skapa de här medlen att krossa allt som man är emot. Då lämnar man ju helt bakom sig de traditionellt neokonservativa idealen om en minimalstat som är neutral. Och istället väldigt aktivistisk, även federalstat. Och det där hänger ju också ihop med att man bedriver protektionistisk ekonomisk politik som ju traditionellt har varit en vänsterståndpunkt i amerikansk politik. Och här kommer någonting annat, att man kan använda även den federala staten på ett nytt sätt, och då också i termer av nationalism. Och där finns ju också ett nytt drag hos Trump som är spännande, och det är att han så länge har byggt på den gamla isolationistiska traditionen i utrikespolitiken i USA. Men nu kommer det här expansionistiska, att vi ska kontrollera Panama och vi ska gärna ta över Grönland, och varför inte ta över Gaza och göra det till Gazaremsan och göra det till en riviera.
Var kommer det här ifrån? Finns det stöd för det i de här ideologierna runt...
Alltså det här är ju oväntat, jag håller verkligen med om det. Och intressant, men jag tror att man kan skriva det dels på det här kontot som David nämnde, att Jarvin använder provokationer, och många gör ju det i den här rörelsen. Och man kan ju också se de här utspelen om Grönland och så vidare som provokationer. Jag tror det är en strategi man använder för att rubba en sorts jämvikt. Man vill att folk ska tappa liksom balansen. Och när de gör det, och när världen gör det, ja, det uppstår nya möjligheter och nya saker som man kan utnyttja. Så vi vet ju inte vad det här ska ta vägen. Jag tycker i det sammanhanget är det också intressant att nämna att Trump vill ju alltså skära i försvarsbudgeten. Och det är ju inte ett så vanligt bland republikanska presidenter att göra det. Med 8% är ju nu förslaget, och det är en ganska stor förändring. Och det ligger ju mer i linje med det här isolationistiska. Vi ska inte använda massa resurser till att vara världspolis till exempel.
Men de andra sakerna som ju också har... förvånat många eller chockat många, det här att USA den senaste tiden du har ställt sig på Rysslands sida i FN, påstått att Ukraina inledde kriget, vilket ju inte är sant, och liksom lämnat den regelbaserade världsordningen. Vad handlar det om?
Alltså jag tror att det är liksom två saker. Det ena är att USA drar sig tillbaks från sin roll som den haft tidigare. Och det är ju någonting som pågått länge. Och det snabbas ju på av Trump nu. Men det hade nog förmodligen ändå hänt. Sen det här närmandet med Putin. Ja, det kan ju vara personliga känslor från hans sida. Att han gillar diktatorer helt enkelt. Men det kan väl också vara, alltså det här är ju bara spekulationer, men det kan väl också vara en del av förhandlingar att liksom neutralisera situationen på ett sätt som kan leda till en fred, på ett sätt som kan vara till fördel för USA. Så man vet ju inte riktigt vad allvaret i det här närmandet är.
Men kan man förstå det genom de här idéerna och tankeströmningarna som finns runt Trump? Eller, för det där låter ju mer som man brukar beskriva Trump, som en förhandlare.
tror att man ska återigen tänka i termer av Trump-världen som en allians som har en fiende i USA som är den liberala eliten. Och då J.D. Vance tal till europeerna blev väldigt talande, att hela Europa, EU i synnerhet, representerar samma typ av liberal elit som den man bekämpar i USA. Och motkraften är Ryssland. Kanske på ett mer idealiserat sätt, där man lyfter fram som ideal är ju Ungern och Orbáns Ungern. Där finns ju liksom likheterna och parallellerna ändå väldigt starka. Så det, något slags logik finns i det här nationalistiska också, att nationen som agerar i sina egen intressen och som bygger på inhemska traditioner, att det är också någonting som man vill docka ihop med. Och där tänker jag att det här expansionistiska draget, så där Trump lite har bytt fot från isolationism till expansionism, handlar ju också om att bejaka USAs historia, det stora arvet, make America great igen, i meningen att göra Amerika starkt och till en självständig spelare som inte behöver förhandla med Europa. Om allting.
Om vi går tillbaka till demokratin, så är det ju många som varnar för att den amerikanska demokratin inte kommer att överleva under Trump. Finns det fog för det, tycker ni?
Alltså, jag tycker det är för tidigt att säga, men såklart. Men alltså, om man säger så här, nu rivs ju institutionen ner eller den får en annan roll. Och det illustrerar ju att de här institutionerna kan inte i sig själva rädda demokratin, utan det kommer hänga på att majoriteten av medborgarna är solidariska med de här institutionerna.
För tidigare har väl sagts just att det är institutionerna som ska stå.
Alltså, det har ju sagts att de är viktiga och att de kan försena en sån här utveckling. Men om man ser i 30-talets Tyskland, Weimarrepubliken hade också institutioner och många av dem var ganska bra. Men det räcker inte om inte medborgarna har känslor av stöd för de här institutionerna. Så det man får titta på är ju just det, om medborgarna till slut får nog och liksom tycker att nej, men vi vill ha kvar det gamla systemet med checks and balances och med olika delar av statsapparaten.
Om du ska vara lite konkret, vad är det då som skulle försvinna om inte medborgarna reagerar?
Om de inte reagerar på till exempel att Trump inte följer högsta domstolens beslut, det skulle bli en stor kris. Ja. Men jag tror att det finns en chans att de kommer reagera, att Trump kan gå för långt och att det blir en motreaktion så småningom. Mm.
David, vad tror du ja, det händer med den amerikanska?
Det hänger mycket på motkraften, hur mycket motmobilisering bland Trump-lägrets fiender vi kommer se framöver, och arten och graden av det. Och där är ju, jag menar, om man talar om USA som demokrati, på 1700-talet så var det den första moderna demokratin som var förebild för alla andra demokratier. Men å andra sidan har ju alltid demokratin varit omstridd i USA, och i den enkla meningen att alla vuxna medborgare har rösträtt, så är ju inte USA en demokrati förrän 1965 med den nya medborgarrättslagen som förbjuder uteslutande av svarta medborgare från att använda rösträtten. Det har ju varit en ständig kamp fram och tillbaka.
Så att om du har någon oro för demokratin i USA nu, vad konkret handlar den om?
Ja, kanske det här nya auktoritära sättet att också använda den federala staten.
Får jag lägga till något där? Demokratin har ju varit en förebild, den amerikanska, som du säger. Och samtidigt har den inte blivit fullt utvecklad förrän ganska sent. Och jag tror att man måste komma ihåg att idéhistoriskt är USA väldigt heterogent. Alltså, det finns olika strömningar och rörelser och idéer som inte så lätt kan kombineras. Men det är klart, det finns också gemensamma nämnare. Och en är väl en stark engagemang för friheten, den individuella friheten också, så att säga. Så att när den då undergrävs, eller man upplever att den undergrävs på olika sätt av den här väldigt starka presidentmakten, då kan man tänka sig att det formeras ett motstånd, inte bara bland gamla eliter utan alltså bland medborgarna.
Och där säger jag att vi har gått i mål i veckans filosofiska rummet nästan, för nu ska vi sluta som vi brukar med ett tips från er, något bok, film, tv-serie eller något annat som har väckt nya tankar och som ni har tyckt varit inspirerande. David, vad säger du?
Jag vill tipsa om en bok av två statsvetare som heter Roger Smith och Desmond King. Och boken heter America's New Racial Battle Lines, Protect versus Repair. De har följt upp den gamla rasfrågan från striden om slaveriet fram till inbördeskriget och striden om rassegregationen, Jim Crow-systemet efter inbördeskriget fram till 60-talet. Det de hävdade i sin tidigare bok som heter just The House Still Divided är att fortfarande efter 60-talet så lever vi i ett delat hus där den här gamla raskonflikten formar så mycket av amerikansk politik. Och det de hävdar i sin nya bok är att den konflikten har transformerats, radikaliserats till en ny konflikt mellan lägret som just är protect-lägret, de som vill skydda de traditionella vita amerikanernas traditionella sätt att leva, mot en vänsterrörelse som formas mycket kring rasfrågan och där man vidgar begreppet reparation. Hur kan man radikalt förändra samhället så att man reparerar det som har varit systemisk rasism i samhället? Och de kartlägger hela den här polariseringen, de två polära lägren som står mot varandra och där rasfrågan blir så oerhört central och frågan om mångfald, integration står i centrum. Så det är ett tips.
Tack, Folke.
Ja, jag skulle vilja tipsa om en utmärkt bok från 2011 som heter American Nations och skriven av en författare som heter Colin Woodard. Och den menar att de motsättningar som funnits länge i amerikansk politik och som finns idag då hänger ihop med att det var många olika grupper som flyttade till USA i början och senare. Och de bosatte sig på olika ställen av USA. Alltså från England så kom såna här religiösa utopister som gillade demokrati och hade idéer om ett friare, bättre samhälle som staten skulle kunna bidra till. Från gränsområden som det mellan Skottland och England så kom människor som var väldigt förbannade på regeringar och staten i största allmänhet för att de hade blivit förtryckta under århundraden. Från Holland så kom de här väldigt frihetsälskande, handelsorienterade personerna då, som gillade frihandel till exempel. Men det kom också stora grupper från Västindien, alltså vita plantageägare, och kom med slaveriet. Vad boken säger det är att de här grupperna lever kvar med sina kulturer. De har inte blandats ihop. Och motsättningarna mellan de här tankesystemen som de representerar, det är det som fortfarande dominerar den amerikanska politiken. Jag tycker det är intressant att det som hände i början fortfarande präglar i så hög grad vad som händer i USA.
Mm. Tack så mycket. Då är filosofiska rummet om USA och den nya högern slut och ni hörde Folke Tarsman som är professor i filosofi vid Uppsala universitet och institutet för framtidsstudier och David Östlund som är docent i idéhistoria vid Södertörns högskola. Och vill ni höra mer om de ideologiska rötterna till politiken i USA, då rekommenderar jag ett tidigare avsnitt av filosofiska rummet, USAs politiska idéarv. Och vill du ha koll på nya avsnitt, sök upp Filosofiska rummet i appen SR Play. Klicka i hjärtat och följ oss så får du dem. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Vi hörs om 2 veckor, då handlar det om hämnd. Kul att du lyssnade.